En podcast från Aftonbladet.
Slag i koll görs i samarbete med OLV, stolt sponsor till helgens stora musikfest. Riktigt goda snacks, det är OLVs melodi.
Marcus, kan du prata lite?
Ja, jag låter så här.
Ja, hej. Mår du, Tobbe?
Jag mår jättebra.
Men det är väl inga konstigheter? Men någonting. Vi kör som vi brukar köra bara.
Ja, jag är supertaggad nu.
Hur taggad är du, Marcus?
Ja, herregud, jag är fantastisk.
Bra. Ska vi köra igång?
Ja.
Tobbe, du rullar.
Jag rullar, ja. Jag rullar jättemycket.
Du är Volvo. Ja, bra. Nu kör vi. Hej, hej, hallå och glad slager. Den här veckan om något behöver vi lite underhållning. Och efter första deltävlingen så höjs nu förväntningarna ytterligare. Kommer Klara Hammarström överträffa sig själv? Charmar den svenska cowboyen hela Sverige? Och får nu Dansband Sverige sin efterlängtade ny gamla hit? Ingen låt som har tävlat i Göteborg har vunnit Mello sedan 2007. Och inte för att jag tror det, men kan Göteborg skaka fram årets vinnare? Vi ska ta och analysera allt vi vet så här långt och du är varmt välkommen till Schlagerkoll. Jag heter Jenny Ågren och jag har med mig
Marcus Larsson.
Och Tobbe Ek.
Och Tobbe Ek, du är på plats i Göteborg. Regnare?
Nej, det har varit strålande sol hela dagen och jag har varit inomhus och det har ju varit lite tråkigt. Och nu sitter jag i pressrummet här i Skandinavium, så att om det är lite stimmigt runt mig så är det för att jag inte kan säga till ett 40-tal journalistkollegor att hålla tyst för att jag ska spela in en podd.
Ursäkta, den pondusen har du väl ändå?
Jo, men jag vill inte utnyttja den riktigt nu.
Du vill vara trevlig.
Ja.
Jo.
Marcus,
ja.
Du trillade av stolen när vi lyssnade på bidragen i tisdags. Vad var det som hände?
Ja, det var kanske inte av glädje. Det var väl någon sorts sekundärskam eller någonting. Ja,
vad säger du nu, Marcus Larsson?
Ja, det dök upp en liten buggchock som gjorde att jag trillade av stolen av... Ja... passionerad förvåning.
Den är ju anledningen till att jag är så uppspelt nu. Eftersom de inte har repat i startordning här så var den det sista som repades här på torsdag kvällen. Alltså, och jag är alldeles lycklig, för det är ju verkligen en buggchock.
Ja.
Väldigt mycket Lotta Engbergs Genom vatten och eld, skulle jag säga.
Gå...
Men vi kanske inte ska börja prata om
det. Nej,
den.
Gå inte händelserna i förväg nu.
Förlåt.
Tobbe. Vi har inte kommit till mejladressen ens.
Nej.
Så nu får du lugna dig lite.
Ja, du börjar alltså prata om
supergruppen. Men det var en tonårshöjning som var jättebra.
Ja, men...
Du börjar prata alltså om Schlagers, supergruppen Schlagers, innan mejladressen.
Ja.
Oh, herregud.
Då förstår ni, lyssnare, ja, hur taggad Tobbe är, ja, för Schlagers på lördag.
Vi är bara vecka två, han har redan lördag en kalsong.
Hörrni, det är ändå, har varit en tung vecka för hela Sverige. På lördag så kommer vi försöka glömma omvärlden för en stund och dansa in i mellobubblan, för det behöver vi. Tobbe, kommer man göra om något i lördagens sändning på grund av det som har hänt i Örebro i veckan?
Men det vi vet är att det kommer att liksom, det kommer att nämnas på något sätt, men det ska inte göras någon stor grej av det. SVT är måna om att Melodifestivalen är inte platsen för det. Melodifestivalen är platsen där man ska, ja, men där man ska kunna försvinna bort i lite glädje och annat. Men det kommer såklart att nämnas, och möjligen så kanske man tonar ner vissa delar i manuset. Men vi ska inte förvänta oss att det liksom tas upp någon stor hyllning eller minnesstund eller tyst minut eller så. Det är inte Melodifestivalen rätt plats för.
Nej, men bra. Då vet vi vad vi har att vänta oss i alla fall. Vi ska i det här avsnittet gå igenom alla låtarna som tävlar i deltävling nummer två. Vi ska också försöka beta av en hel del av alla frågor som har trillat in. Tobbe?
Ja, då mejlar man ju, om man har frågor, så mejlar man till schlagerkollet@aftonbladet.se. Förlåt, jag är helt förvirrad idag. Det är stimmigt runt mig.
Har du Schlagers runt dig? Är det det du säger, eller?
Jag skulle ju älska att ha lite Schlagers runt mig.
Ja, Tobbe, jag vill också bara kolla. Är det så att du kommer lämna det här avsnittet och rusa ut ur inspelningen i protest?
Inte i protest, men möjligtvis måste jag gå till en presskonferens som kommer att köra igång här. Men då varnar jag om det innan, och ni ska inte tro att det är för att jag blir arg. Jo, jag kanske blir arg på Marcus, men inte så arg.
Men inte på mig. På mig blir du aldrig arg.
Nej, aldrig på dig ännu.
Nej, men hörni, som ni förstår, vi spelar in det här sent torsdag kväll, och det är presskonferens som är direkt efter de har repat. Så det är därför. Men Marcus, du var ju inte med och summerade Luleå, men kan du säga, var du nöjd med det som hände?
Ja, jag var rätt chockad efter Luleå, för att jag började kolla när skrev jag så bra sist om ett premiäravsnitt, och jag tror det var 2016, alltså 9 år sedan.
Ooh.
Och nej, men det var jag lite lättad faktiskt att man slipper ta fram de gamla dåliga orden om det här programmet. Det kändes som att nu är gamla riktigt bra Melodifestivalen tillbaka.
Det var roligt. Ja, men hörni,
och Marcus, ja. Vad tyckte dina föräldrar?
De tyckte ja, vad fan tyckte de? De tyckte att programledarna och på programmet var ovanligt bra. Sen kanske de inte hittade sin... pappa tyckte jättemycket om Maja Ivarsson.
Ja, vad roligt. Ja.
Min mamma tyckte också Maja var bäst. Hon tyckte John var helt okej, men framför allt så tyckte hon att programledarna var kanon. Mm. Och hon hade liksom gått in med, men jag vet inte om jag gillar Edvin riktigt. Vi får väl se, jag ska ge honom en chans. Och så hörde hon av sig direkt efter och bara, de var fantastiska.
Ja, härligt. Mina föräldrar var på revy i lördags, så att de missade första deltävlingen.
Ja. Men de har några veckor på sig.
De har några veckor på sig. Min syrra var ju och kollade hemma hos mig, så att vi njöt ju av hela tävlingen, tror jag, att vi tyckte var härligt helt enkelt. Mm-hmm. Men hörni, vi ska ta oss an Göteborg, staden som arrangerat flest melodifestivaler genom tiderna. Det är Sveriges baksida, förlåt allihopa. Lilla London kallas det. Det är Sveriges näst största stad. I Göteborg säger man bamba om en vanlig skolmatsal. Man döper sina barn till Glenn och man springer bara en halv mara varje år. Vinnare av Melodifestivalen från Göteborg. Kan du nämna några, Tobbe?
Jag kan nämna The Ark.
De är väl sen... från Växjö ändå?
Vad sa du?
Är inte de från Växjö?
Men de tävlade i Göteborg. Ja, jag kommer väl inte ihåg vilka som kommer från Göteborg. Arvingarna kommer härifrån.
Ja, bra.
Ta
en till killgrupp då.
Herreys?
Ja. De måste väl vara från Göteborg.
Är de göteborgare? De var ju från USA.
Ja, det kan man väl också säga. Elisabeth Andreasen är också från Göteborg. Och Family Four.
Fantastiskt.
Det var inte bättre förr.
Vi ska ta oss an nu då. Första bidraget, det är Noomi Tale som debuterar med Funniest Thing. Hon är ju debutant helt enkelt. Tobbe, vad tyckte du om det här numret?
Ja, men... det är lite speciellt. Alltså hon rör sig ju som ett väsen, klär sig som ett väsen. Alltså det är som ett skogsrå på scenen. Hon var lite som ett skrämt rådjur, tyckte jag under repen. Men samtidigt så sitter sången hyfsat, och det är en ganska kul låt. Det är ju lite någon form av svensk etno över det, eller åtminstone vill man ha den känslan. Hon är ju också, för de som har barn, eller framförallt kanske flickor i åldern, att man spelar det här Star Stable, någon form av hästspel, så är hon en av de som gör röster och musik där. Så där kan det finnas ett gäng tjejer som känner igen henne.
Wow, vad häftigt.
Ja, jag är imponerad.
Ja. Vad vill du säga, Marcus, om Noomi Tales?
Ja, att det ser ut som att någon har krympt Loreen i tvätten.
Ja, men vi pratade ju också om...
Men det är på ett bra sätt. Jag tycker så här, låten och numret... Alltså det finns, hon kallar ju sin det hon gör för fantasypop. Och det innebär inte att det kommer in massa drakar och balroger och orcher i hennes nummer. Utan det är mer John Bauer hon är ute efter, mer så här subtil sagomystik. Och det tycker jag funkar i det här numret och i låten, att det blir... Annars hade det blivit så här typisk Spotify-pop som har varit så anonym så att den inte hade märks. Men här tycker jag den får lite tydligare färg. Sen så tror jag hon... Alltså det märks också att det är en debutant på scen under torsdagsrepen i alla fall. För att hon lyckas inte riktigt bära upp det här låten och numret som gör att hon kanske har någon större chans på lördag. Men hon får se det här som en bra repetition inför framtiden.
Ja, men jag tror att om hon får lite tid på sig här nu, några fler rep får hon ju innan det är lördag, då tror jag att det kommer ändå kunna gå, alltså det blir ett bra framträdande. Mm. Jag gillar ändå den här låten lite grann. Det, vi pratade om, Markus, när vi kollade, var ju att hon, det var lite Ronja Rövardotter och grådvärgarna över hela showen. Och också att vassruggen på något sätt har växt och blivit stor. Tänkte du på det?
Ja, ja, den har ätit spenat.
Ja.
Och, ja, och det är ju kul att vassruggen är tillbaka.
Eller?
Eller vad säger Tobbe?
Ja, alltså hon har ju någon form av spång med sig på
just
scenen,
det, det hade
som
hon
kliver spången över. Och sen så är det en någon form av plexiglaspool med 5 millimeter vatten. Mm. Jag vet. Alltså, jag gillar låten.
Ja.
Jag tror att den kan bli något, men det krävs en hel del jobb för att det här ska ta sig någonstans på lördag.
Mm. Lasse Stefans hade någon form av brygga förra året. Det kanske är den här de har byggt om.
Jag vet inte. Ja, ja, men hon kan väl slänga in näcken så blir det väl någon ordning på det.
Vi får se. Vi tycker ändå att låten är bra för att vara en debutant.
Ja, absolut. Ja.
Men nu då, Tobbe, nu kommer vi till låt nummer 2. Det är ju Schlagers med Don Juan. Det här är alltså den så kallade supergruppen med 3 dansbandssångerskor. Sandra Esterberg från Martinez, Maria Persson från Blender och Maria Rolf från Titanics. Tillsammans har de 75 års erfarenhet, även om de är debutanter här i Mello.
Alltså,
Markus, du får börja, för Tobbe har redan uttryckt form av glädje.
Ja, alltså, jag är inte förvånad att Tobbe får väldigt mycket bugg i kalsongen när han hör den här låten. Alltså det, och de tyvärr är ju väldigt bra på scen. jag blir nästan, alltså de kör ju bara på, det bara smäller till och det är så här superproffs i arbete. Men alltså den här låten, jag får ju spader av den. Alltså Berlinmuren stod kvar när det här var omodernt sist.
Ja, men Tobbe, får jag fråga dig, är vi säkra på att den här inte har tävlat förut på typ 80-talet?
Ja, alltså det är ju en sån riktigt klassisk dansbandsbugg.
Ja.
Det är ju liksom i natt, det är genom vatten och eld, det är Blue 100%. Hawaii. Det är verkligen liksom så här superklassiskt. Och därför kanske lite mossigt.
Lite?
Tyst nu. Men det är ju också precis det de ska göra. Och jag är så glad över att det är 3 stycken superduktiga sångerskor som har superkul på scenen. Kändes lite stelt under de här repetitionerna ändå. Men det är liksom, ja, det är klart att de ska göra riktigt dansband. Och det här är det de gör. Jag är jätteglad över det här. Tror jag att de tar sig vidare? Nej, det blir nog väldigt svårt.
Nej, men då backar ju tävlingens utveckling med 40 år.
Det gör den inte. En sån här låt kan ju få gå vidare. Nej, när det är 12 som ska vara i finalen.
Men, alltså, jag har inget emot, alltså, ingen skugga på dem. Alltså, jag håller med dig i allt du säger, förutom att om man gör dansband, alltså, man måste lägga till någonting som Lotta Engberg inte gjorde 1988. Alltså någon liten detalj för att det ska liksom kännas som sig själv. Det här blir för mycket mellanakt. Men absolut, den har väl sin plats i tävlingen. Men jag föredrar bisex.
På tal om Lotta Engberg 1988 när hon tävlade med 100%.
Ja.
Vi SVT råkade lägga ifrån sig lite körscheman idag. Och det ser ut som att Lotta Engberg och Triple Touch kommer att komma och göra den.
Men då kommer det ju bli jättekonstigt.
Det är jättekonstigt, det är ju samma låt. Det är ju samma låt.
Men hon är ju i Göteborg. Hon bor i Göteborg, så då blir det så.
Ja, men det är ju samma låt.
Triple Touch var inte det jättelänge sedan vi såg dem.
Gud vad glad jag blir.
Ja, visst blir du glad.
Och med det, alla 4 i Triple Touch, originalet alltså.
Mm. Men du, kommer Bert Karlsson också här?
Ja, jag svimmar av.
Har inte hört från Bert än. Han ringde förra veckan, men jag har inte hört av honom än. Men det skulle inte förvåna mig om han dyker upp.
Nej. Men alltså, jag som är liksom, ni vet, born and raised med 80-talets melodifestivaler, alltså, det här är ju precis som det var. Hade det här varit en låt som kom då 88, då hade ju den vunnit.
Ja, men nu är det 2025.
Jo, jag vet det, men alltså, det är det som är men...
Och den där saxofon, alltså, den är ju så rolig den här. Det är ju verkligen numret stora pajas, den här dansbandsaxen som har ett eget litet party, den sticker upp huvudet och säger titta ut lite här och där.
Är det Ingmar Nordströms saxparty 18
ja,
som
men den fiser runt där i bakgrunden liksom. Fjärta på.
Ja,
och det är ju kul men alltså.
Men grejen är så här, folk kommer bli glada av det här numret men man kommer kanske inte rösta på det.
Nej, men glad blir man. Ja. Det måste till och med jag erkänna efter det här torsdagsreklet. Ja. Alltså jag måste tyvärr erkänna Tobbe. Jag blev också glad av det.
Jo, men vi blev glada. Vi blev glada och de är såna superproffs och jag vet att Stina som inte är med nu idag men är med på söndag, hon älskar ju det här. Hon kommer studsa runt i pressrummet, Tobbe.
Jag räknar med det.
Ja.
Annars blir jag ledsen.
Ja.
Jag har en kollega som just har lovat på sms att om den där går vidare direkt till final, då kommer han gå på händer naken tillbaka till Stockholm. Så man börjar nästan hoppas.
Nu vet du hur många röster jag ska lägga på dem nu. Kan vi filma det direkt också sen?
Ja.
Okej. Ja. Men sen kommer då bidrag nummer 3. Erik Segerstedt tillbaka med Show Me What Love Is. Han slog ju igenom Idol 2006, var med i Mello med EMD 2009, kom trea, sen var med i 2013 igen med Tone Damli. Nu är det alltså dags igen, han har Robin Bengtsson i kören, Tobbe.
Ja, Robin Bengtsson i kören i kulissen, så han ser vi aldrig på scenen. När Robin tävlade i Eurovision med I Can't Go On så stod Erik Segerstedt i kulissen och körade, så nu ställer kompisen upp tillbaka.
Med
på scenen däremot ser vi en annan bekanting, Mattias Andreasson, som varit med och skrivit låten och som ju också Erik är med i, eller var med i EMD med. Bara Danny Saucedo saknas.
Ja, men vart är Danny då?
Ja, han är väl hemma i Stockholm.
Jaha.
Hoppas att han röstar.
Två tredjedelar av EMD helt enkelt. Det är lite roligt, Mattias står och spelar bas.
Ja, men vadå, kan han inte spela bas eller hittar han på bara?
Du menar att jag tror inte basen är inkopplad.
Nej. Jag menar så här, man måste ändå göra några, inte ackord, men även...
Ja, nej men det ser han är en stabil basist i rummet.
Nu kommer jag tillåta mig själv att börja med den här låten. Jag tror att det här kanske är raka vägen till final. Direkt. Han blir först ut att ta sig vidare. Det här var så stabilt rep. Låten växte jättemycket med hela hans... Även om det är en bandsättning så växer låten med hela hans framträdande. Och han sjunger ju också superbra. Men han gör ju alla rätt här.
Ja, alltså jag tyckte det här, alltså själva låten från början, det här kan man ju spåra allt skvalen bi som finns på radion de senaste 20 åren. Alltså det är Ed Sheeran och det är Robbie Williams och det är Coldplay och någon sån där. Det är som att man blandar en burk vitfärg med en annan burk vitfärg. Men när den här karjäveln går på scen, då säljer han, alltså det är sällan jag blivit så imponerad. Alltså han säljer in den här luften. Så att jag också säger, han går nog direkt till final. Alltså det är absolut bäst under torsdagsrepen var han.
Tobbe?
Nej, men jag håller bara med. Alltså han var absolut bäst på torsdagsrepen. Men jag tror ändå att när vi kommer till lördag kväll, då blir det Klara Hammarström som vi snart ska prata om som tar den första platsen. Och jag tror faktiskt att trots att han gjorde så himla bra ifrån sig, det är en väldigt effektiv, radiovänlig låt, han är ursnygg, så kan han hamna precis var som helst mellan plats 2 och 6. För att den kan vara för radiovänlig, att den inte sticker ut. Mm. Jag vet inte om barnen kommer rösta på det här alls. Medans barnen, liksom Fredrik Lundman som kommer sen, han kommer få barnröster för att han har en härlig cowboyhatt på sig. Förstår ni? Den här är så himla otroligt bra och jag är superimponerad. Men jag tror inte att den tar direkt platsen. Uh-huh. Men jag kommer lyssna på den jättemycket.
Men vad heter det? Det är ju en väldigt effektivt parti när det är handklapp och han springer ut. Han sitter ju först ner vid pianot, sen går han ut, ställer sig på ett podium mitt i publiken och då är det handklapp och konfetti. Alltså, hur mycket mer kan du publikfria någon? Liksom?
Nej, och jag menar när andra springer ut i publiken på det här sättet, då ser det konstlat ut. Men det här känns helt naturligt. Jag gillar att han i den här låten håller det enkelt. Han sitter vid ett piano och han går ut på ett podium och så kommer lite konfetti. Så jag säger så här. Det här trodde jag aldrig skulle säga. Erik Segerstedt efter de här repen förtjänar att vara topp tre.
Ja, 100%, det tycker jag också. Tobbe, jag vet bara att du var lite besviken över att han blundar så mycket.
Ja, men, och det är ju ett problem. Ja, men, därför att har man små detaljer så någonting som tittarna, man vill få kontakt. Och någon som blundar för mycket, då tappar man lätt den kontakten. Så jag hoppas att han öppnar ögonen och också tar in. Ibland kan duktiga sångare känna så här att man står och blundar och så känns det
inre. Njuter av sin röst.
Skit i det. Titta på publiken, titta in i tv-kamerorna. Ge oss en blick så att vi ser vad du känner.
Ja, nu, han kommer ju ha lyssnat på podden och läst din blogg, så han kommer stå och stirra in i kameran till slut.
Nej, men sluta. Jag hoppas. Jag tror inte det hänger på det, men det kan jag och Tobbe bråka om.
Det var en liten rolig detalj bara. Hörrni, låt nummer 4 är skriven av 78 000 medverkande. Mm. Den heter On and On and On och det är Klara Hammarström som är med för fjärde gången 2020, 2021, 2022. Bäst gick det ju 2022 när hon hade med sig sin Iron Maiden-låt.
Mm. Run to the Hills.
Ja, precis. Nu ska hon alltså försöka igen. Marcus?
Ja, vad ska man säga? Alltså, hon är ju galen. På helt rätt sätt. Hon levererar ju alltid ett nummer som är alldeles, alldeles för mycket. Hon är ju typ drottningen av extra allt. Och hon älskar säkert att vara det. Sen... Jag tycker det här är ett nummer. Det finns två saker att prata om här, numret och låten. Låten är självklart i final tycker jag. Men numret, det är fortfarande så här ett ursäkta röran, vi bygger om nummer.
Ja, det är det verkligen.
Alltså det är så många moment och så mycket konstigheter och pelare och kolonner och händer som trippar på hennes kropp och grejer. Så jag tror inte de är klara, Tobbe, eller vad säger du?
Gud, alltså förlåt, men de är 35 maratonlopp från att vara klara. Alltså, det är som att de är kvar uppe i Luleå och behöver springa ner hit till Göteborg för att bli klara. Så att, nej, det här... Alltså, och stackars Klara dessutom som har... hon har ju en sen outfit där hon har en topp. Och så ska hon samtidigt liksom bli släpad på golvet. Så att den där toppen liksom rycks av henne. Så att hon var tvungen att bryta. Och så fick hon ta om sig. Hon hann ju bara köra igenom numret två gånger på scenen. Varav en med en reservtopp. Som inte heller den satt kvar ordentligt. Så att det är mycket problem. Men när de väl får till det så är det här ett coolt nummer. Och det är en stark låt. Som absolut kommer göra både John Lundvik och Måns Zelmerlöw lite skakiga skulle jag säga.
Men då är det mer, då måste hon ju sätta den. Alltså då måste hon verkligen sätta den. För hon, och det gillar man, för hon balanserar på en väldigt skör tråd här i det här numret. Från att det bara blir konstigt och konstlat till ett självklart Eurovision-nummer. Det är som vanligt, hon är... Alltså det är oj.
Men Tobbe, du har ju suttit i Göteborg, men jag, Marcus och Stina har suttit i samma rum och lyssnat idag och diskuterat det här. Och jag sa ju till dig, Marcus, att jag får inte ihop det här. Jag får inte ihop hennes antikens Grekland med den här moderna låten. Jag förstår inte poängen med pelarna, det lilla podiet och hennes outfit som clearly... Nej, men vi har inte ens nämnt dansarna som strutsar runt som små spermier.
Ja, alltså det här är ju problemet, och det tror jag Tobbe också har med om. Det finns ju vissa komiska effekter när allt ska gå i vitt och vara tajt.
Ja. Nej, men förlåt, men Klara sa ju under repet till dansarna, och jag tror att hon pratade om kolonnen som är med på scenen, men
ja,
hon sa
vilken
stor pjäs, och det kunde lika gärna vara riktat till någon av dansarna.
Alltså. Ja, men alltså det ser ju inte klokt ut när om man börjar associera till mumier och spermier, kan man ju inte sluta.
Nej, det är ju verkligen
alltså dansarna påminner om det väldigt mycket.
Och de är uppe och fingrar på henne så här, med de här konstiga händer som kommer upp, och förra veckan var det Linnea Henrikssons konstiga dansares händer. Det är väl, vi får väl bara anta att de får ihop hennes show till på lördag.
Ja, men jag hoppas det. Det är så tråkigt annars, för att det är någonting, oavsett vad man tycker och tänker om det, så behöver man behöver ibland såna artister som satsar allt och är gränslösa och är fullständiga dårar, skulle jag säga. det blir mycket roligare att titta på då.
Mm. Ja, till final är hon ju i alla fall. Låt nummer 5 heter The Heart of a Swedish Cowboy. Det är Fredrik Lundman som sjunger. Han slog ju igenom i Idol när han var med 2021. Hamnade på en femteplats där. Han är från Piteå. Och vet ni vad? Det här läste jag på Melopedia. Hans pappa och brorsa har varit med i TV3-programmet Svenska Truckers.
Ja, pappan gick bort i höstas.
Åh, så tråkigt. Att,
Fredrik, jag pratade med Fredrik igår och han var så här, tänk om pappa och också hans mormor dog för några år sedan. Och det var med mormor han själv brukade titta på Melodifestivalen när han växte upp. Så att han bara, tänk om de hade fått vara med och se det här nu.
Ja, det är, de är med på något sätt. Ja. Men jag tänker så här, det här är någonting som kan skrälla på lördag om det går riktigt bra för honom.
Ja, det här är liksom motsatsen till Klara Hammarströms nummer. Alltså här håller de det, förutom att de har några såna här havremaskiner i bakgrunden, så kallade hästar som springer omkring i det är klart, det är en countrylåt, så klart man ska vara med i hästar. Så är det ju väldigt sparsmakat. Man satsar ju verkligen här på att hålla rösten och låten i centrum och inget annat. Hur kändes det när du satt i arenan, Tobbe?
Ja, jag är ju glad över att tittarna på lördag inte kommer behöva höra Fredriks rosslande indragande av snor, kracklande med rösten som han gjorde liksom mellan varje genomsjungning. För då satt man och bara så här, och det var inte så att det gjordes i mikrofonen, utan det bara hördes jättehögt från scenen när han så här snorvel snorking, som att han hade fått en hårboll ungefär. Men det är jag glad för att då kan tittarna istället bara sjunka in i hans, ja men, väldigt klassiska country. Det är inte alls riktigt min musikstil, men det här
menar
är bra.
Du? Han har vad säger jättebra. Du?
Och som jag sa innan, jag tror att den där cowboyhatten kommer göra att ett gäng, åtminstone liksom unga pojkar, också kommer rösta på honom.
Han var väl rätt populär när han var med i Idol också. Nej, men alltså det här är nog en av de mest lyckade countrybidragen på många år i tävlingen. Så jag tycker han förtjänar en någonstans att vara bland de tre. Men här känner jag lite som Tobbe känner med Erik Segerstedt. Allt mellan 2, 3 och 6a. Tror jag. Ja, inte sist, men någonstans där.
Det är ett svårt tippat.
Ja, det är väldigt svårt. Den här låten vet jag inte, men jag tycker att det är... Här tycker jag ändå man... Det är ändå en countrylåt som... Visst, det blir lite Disneyland över country-melodifestivalen. Jag menar titeln.
Ja.
Heart of a Swedish Cowboy, den är ju närmast parodisk. Men, nej... hur den går så kommer ju P4
de har låtlistan klar. Ja. Nej, men jag gillar också det här för att den är någonting annat, tycker jag. Eller den känns seriös på något sätt i sin country-stilen, liksom, att det inte är något.
Ja, men de tuntar inte till.
Nej,
det.
Precis.
Det är liksom, visst, det är många klischéer och sådär, men det ska väl vara så i den här tävlingen. De mina vänner som är mer så här country-puritaner kommer ju rynka på näsan.
Åh, men...
Men, ja, men de är också människor.
Ja.
Sluta.
Jo,
alla
men...
tycker olika. Ja. Lugna ner dig. Om jag ska stå ut med att förbanna det buggande och Lotta Engbergen det här, så får ni stå ut med country.
Jag står jättegärna ut med country. Jag menar så här, det är Melodifestivalen. Är man nördig på hårdrock så kanske man inte tycker att The Poodles är det bästa hårdrocken.
Sen är ju bakgrunden att han är en cowboy från Piteå och ligger ju inte honom i fatet, så
nej,
att säga.
Nej, det gör det inte.
Det är mycket prat om hembränt och sprit och fylla när man pratar med honom. Ja. Men jag känner ju att väldigt mycket av det är att han vill liksom bygga den imagen. Mm-hmm. Sen å andra sidan så finns det också ett gäng YouTube-klipp och grejer där han och hans brorsa, du vet, häller sprit i ögonen och, ja, men, och shottar och ja.
Okej.
Okay. Ja.
Vi får.
Ja, men vadå? Ja. En pitepalt i med cowboyhatt. Varför inte?
Det är så det. Sist ut på lördag är Kaliffa med Salute. Kaliffa känner vi igen från tiden i bandet med Hoffmaestro. Jag spelade en låt för dig idag, Marcus, med Hoffmaestro. Du verkade inte riktigt hänga med.
Ja, Hofmeister var kanske inte mina favoriter när det begav sig.
Nej. Han hade en dunderhit med Helt seriöst 2017. Nu är alltså dags för debut i Melodifestivalen. Tobbe, hur tyckte du att hans nummer var när du satt i arenan?
Ja, men jag tyckte att det här var så otroligt fattigt. Jag hade liksom hoppats på att jag bara skulle svepas med i den här festen. Men vi ser ett 4 meter långt bord som är försett med någon form av mönster, och sen så är det en massa lampor på det, och så kommer in 7 stycken dansare som hoppar runt det här bordet och kaliffar upp någon gång på det och står, och sen var numret slut. Och det här är ju liksom det är Medina, det är lite som, alltså det är den här party arena partylåten, men jag blev jättebesviken faktiskt.
Det finns ju någon sån där, det kommer de säkert ta bort, men det fanns en rolig sekvens under repen när han liksom står bakom det här bordet och bordet når upp ungefär till midjan. Det är lite Papphammar över det.
Ja, men
han står där och festar på något sätt, och det är som att han råkat glömma byxorna i låsen eller någonting.
Men är det samma bord som Ira Oman hade förra
bakom
veckan?
Bordet, och det ser man ju inte, så att det är bara märkligt. Det ser bara konstigt ut.
Ja, det såg ut som att han gjorde så här Papphammar. Nu kommer hon den gamla när han går i gräset och inte har några byxor på sig.
Men Tobbe, vi hade ju faktiskt exakt samma känsla när vi satt och kollade på, hängde med på länk liksom, för att det var väldigt fattigt, det händer ingenting, det finns ingen utstrålning, alltså. Och jag tyckte också så här att, ursäkta mig, men hörde vi inte precis den här låten förra helgen? Det är händerna upp i luften, kom igen nu, stå upp.
Ja, men framförallt är det ju så där, det är väldigt, väldigt är oväntat likt In i dimman med Medina. Alltså den är lite byggd på samma sätt. Och jag vet inte hur många gånger den kommer fungera. För att Medina har ju någonting, i alla fall Torsarsäpp. Men vi får komma ihåg här att det är en publiklåt.
Ja.
Kaliffa är en artist som behöver en publik och live-nerver, tror jag. Mm. Då kanske det här numret kan växa. Vi vet inte det än. Men som det är nu, sa han, det är inte samma så här dynamiska värme i det som Medina lyckades få fram på scen.
Nej, men och i det, eftersom han har 7 dansare på scenen så kan han inte ha någon som hjälper till i kulissen. Och det finns ett parti framförallt där han liksom inte, de har inte lagt in några andningspauser, så att han har liksom inte, han har inte luft nog att sjunga färdigt. Och det återkom alla 3 gånger under repet, så det behöver de tänka igenom. Det kommer inte fälla någonting.
Nej.
Och jag tror ju att med en full arena så kommer det här, det kommer liksom bli bra. Men det kändes fattigt, och det där med fattigt vill jag också bara betona, för att skivbolagen kommer annars vara skitsura på oss för att vi säger att de lägger inte in några pengar. För att Meiras bord förra veckan kostade ju 110 000 plus moms. Så vi kan ju bara föreställa oss att det här bordet, som dessutom har några jävla ljuseffekter och lampor i sig, det kostar säkert närmare 200 000 då. Så att det är inte fattigt så att man har lagt in lite pengar i det.
Nej, men
det är bara det att pengarna har lagts på fel saker. Ge oss lite pyrro och ge oss ännu mer färger och glädje.
För vet du vad, det som tittarna inte vet, det, den här, det här som du berättar nu om hur mycket olika skivbolag lägger in i de här numren, det är ju att jag vet inte om du hörde att jag frågade förut, men är inte här Meira Omars gamla bord? Det var ju exakt det jag undrade. För det,
ja, nej, det är inte så hennes, tittarna, för de ligger på 2
skulle kunna tänka. Men det är så tittarna kan tänka.
Nej, Meira lånar inte ut sitt spegelbord till Kaliffa.
Snål, tycker jag. Men det var det som jag... Och jag tycker också att låten är alldeles... Förutom att vi pratar om Medina, så är den ju alldeles för lik hans... Helt seriöst. Det är inget nytt här. Jag är också, men vi får se. Det kan behövas publik.
Ja, men det kändes innan torsdagsrepen, det kändes starkare innan. Alltså jag tyckte den kändes bättre innan man såg repet på något sätt.
Ja. Vill ni att vi tar frågor nu, eller ska vi ta och tippa?
Frågor.
Frågor tar vi nu.
Och de som har frågor till oss, de har mejlat dem till schlagerkoll@aftonbladet.se.
Det har de verkligen gjort. Och nu är det någon som har, Niklas har skrivit hej Tobbe/schlagerkoll. Ska du och jag också svara då, Marcus? Nej, vi får se.
Nej,
i finalkvalet kommer ju inte de tävlande bidragen framföras live, utan deltävlingsnumret kommer istället att spelas upp igen. Hur gör man då med Meira Omars bidrag som stördes kraftigt av kameramannen som ramlade? Kommer man då verkligen spela upp det här klippet igen? Tacksam för svar, säger Niklas.
Det kan mycket väl vara så. Jag vet att hennes skivbolag pratade om att det verkar som att det ska bli så i förra veckan. De är också lite ledsna över att det som har lagts ut på SVT Play och så vidare, att man inte där har klippt in ett parti från, alltså bilder från genrepet, för att man ska slippa se det där fallet. Men SVT har liksom inte gett någon respons på det. Så att det kan mycket väl bli så att vi får se hennes framträdande från där den stackars kameramannen ramlar och gör illa sig. Möjligen så finns ju också framträdandet från genrepet i Luleå. Så att det kan ju vara så att vi får se det, eller att man hör sången från framträdandet men bilderna från genrepet.
Mm. Jag vill också bara säga så här till er som skriver in massa härliga frågor. Ibland behöver jag korta lite i era extremt kunniga och resonerande frågor. Vilket jag har gjort nu. Det är en mejl från Elin som skriver: hej hej, fick upp i mitt feed nu att Måns Zelmerlöw släppt nytt vin igår. Hur är det egentligen med artisterna under deras mellotid i public service? Får de hålla på med samarbeten och så vidare, undrar Elin.
Det här är ju Måns verksamhet. Han har ju ett antal viner i sitt namn. Så att det är ingenting som SVT går in och påverkar. Han får inte under sin tävling, han får inte koppla någonting till sin medverkan i Melodifestivalen. Så ser reglerna ut nu. Och det är ju snällare för artisterna som är med en vecka än för Edvin och Keijo som liksom är SVTs ansikten utåt för programmet. Så där är det ju till exempel så att Edvin kan fortfarande göra sin podd, men han kan inte i podden göra någon av reklampratorna där, utan det får ju Johanna Nordström och hennes pojkvän göra där istället. Så att ja, Måns har inga problem. Det är inga problem att Måns släpper ett vin, men han får inte koppla vinet till Melodifestivalen på något sätt.
Vad bra, han får inte ha med den på scen.
Nej, men och han får nog inte skriva så här: åh, det här vinet är perfekt när man sitter och kollar på Mello på lördagen liksom.
Okej. Men det var ju också jättebra att jag sa då så här, att jag har kortat lite i frågorna, och så svarade du egentligen på Elins andra fråga också, som var just om Edvin i podden.
Jag kanske hade läst
du
Elins
fråga. Du kanske hade
fråga.
Läst den förut. Ja, men vad bra. Här kommer en till fråga. Hej, jag är besatt av oddsen. Sitter och stirrar på graferna på Eurovision World flera gånger om dagen. Vem går upp och vem går ner? Men hur bestäms de? Odds styrs väl ändå av hur folk spelar. Men det är ju bara inblandade som har hört låtarna än. Väl? Eller, och det är min huvudfråga, har bettingbolagen folk som faktiskt får lyssna i förväg och alltså gör en bedömning av potentialen? Det vore jätteintressant att faktiskt få veta det, och ni är bäst som vanligt. Hälsar Agnes, som också skriver: jag är inte spelberoende.
Det var bra att veta det. Jag är inte bitter. Ja, Tobbe, ska du ta den pucken också?
Absolut. Alltså, så här är det att... det är ju fler än SVTs produktion som har hört låtarna. Skivbolagen, förlagen, de har uppspelningar för Spotify och för radiokanalerna. Så att det är några hundra, skulle jag säga, som i dagsläget har hört alla 30 låtar. Och det påverkar givetvis att vissa har varit inne och spelat av de som har hört låtarna. Men sen sätter ju också spelbolagen odds utifrån massor med andra faktorer än bara hur folk spelar. För utifrån förväntningar, följare i sociala medier, hur snacket går, vad vi snackar om. Nu för tiden är det inte så att något av spelbolagen har folk... Jo, nu ska vi se... ATG har ju faktiskt Stefan Eriksson på plats under Melodifestivalveckorna, men Svenska Spel brukade ha sina oddsättare med 2006, 2007 fram till kanske 2015 var oddsättarna med från Svenska Spel också, men nu är de med och snarare och liksom får lyssna på snuttar och sånt som övriga svenska folket. Så att nej, det är inte så att de liksom får höra låtarna från SVT eller skivbolagen, utan de sätter oddsen utifrån förväntningar på artisterna.
Ja, nu ja. Och sen så får de ju när låtarna släpps på Spotify. Och det är ju intressant. Jag tror oddsen kan ändras väldigt mycket på fredag och lördagar. Mm. Nu.
Och där, när du säger oddsen släpps på Spotify, så kan jag ju ge det här tipset, om jag inte gjorde det i förra podden, kring att man ju faktiskt, om man nu är sugen på att lyssna på låtarna före de släpps i Sverige, så...
Ska man flytta till Australien, eller hur var det?
Ja, precis. Alltså man behöver vara, ja, men man får antingen åka till Australien eller så får man ha en VPN där man ställer in sin VPN på att man befinner sig i Australien eller Nya Zeeland eller sådär. För låtarna släpps ju vid midnatt i respektive land. Vilket gör att the tech savvy kan lyssna på låtarna redan nu.
Ja, men okej, nu när du pratar om det här, då är det klockan 7:20 torsdag kväll. Det är inte många timmar kvar tills det släpps.
Nej, jag vet.
Nej. Men här kommer ett till mejl. Lite kärlek till er båda två här. Hejsan, nu är det äntligen igång. Jag älskar Melodifestivalen och har sett varje tävling så länge jag kan minnas. Jag är 52 år och kanske är i min ålder. Jag är också väldigt glad över er podd. Min favorit bland er är Markus Larsson. Denna underbara motvikt till alla slagerälskare. Jag vet inte vilka hon pratar om. Han är lite som buttersmurfen som inte gillar något. Buttersmurfen som egentligen älskar blommor men inte gillar att någon vet om det. Men jag vill att Markus ska vara sig själv. Nu en fråga. Ja, har de vinnande artisterna... Tobbe, har de vinnande artister dig, Tobbe Ek, som måltavla för att spruta skumpa på? Du verkar få en hel del kläder förstörda varje år. Tack för allt. Med vänliga hälsningar, Marie.
Jag har bara kläder som går att tvätta, så att inga kläder förstörda. Ja, de har gärna mig som måltavla. Och det började ju för massa år sedan när det liksom blev sådär att ah, men han har skrivit något taskigt. Vi hämnas på honom på efterfesten. Och så får de det som hämnd. Och sen dess har jag liksom också varit lite sådär, ja men sikta på mig istället för att sikta på fotografernas kameror. För de är mycket dyrare än om någon av mina kläder skulle bli dränkta i champagne.
Markus, är du buttersmurfen?
Ja, många, ja, det är väl, det kanske jag uppfattas om. Det är min roll på något sätt. Jag är väl hälsosamt skeptisk.
Ja.
Jag tycker inte man ska dra iväg för mycket i den här tävlingen och jämföra de här bidragen med allt för mycket med riktig musik. Det här är en helt annan genre. Det är, min ambition med och min medverkan här och att skriva om Melodifestivalen har ju alltid varit att visa hur onormal och konstig extrem mainstream är.
Ja.
Och det kommer ju aldrig Tobbe till exempel förstå, för han bara, men det här är ju vanlig musik. Ja. Nej, det är jättekonstigt.
Jag måste bara säga, vi är ju så otroligt glada för alla fina mejl som ni skickar in. Jag tror inte vi har fått ett enda mejl som har varit något elakt någonsin.
Nej, men det är otroligt hjärtevärmande.
Ja, ni ska veta det, att det är så att framförallt Markus och Tobbe får ju inte så trevliga mejl alltid.
Nej, det skulle jag inte säga.
Nej, så att vi är så tacksamma för detta. Och jag ska ta ett till som är från Maria. Hej och tack för en superhärlig podd. Vet ni om något av bidragen från SVTs, jag vet inte om hon har stavat rätt här, Melivalfestidolen kommer att visa, ja, som mellanakt i årets Melodifestival. Tycker att uppträdarna och låtarna Wi-Fi heter Kurt och Kalle Panda är riktigt roliga.
Melivalfestidolen är ju SVTs barnprogram på SVT Play som utspelar sig i en musiktävling som är väldigt, väldigt lik Melodifestivalen. Det finns både parodier på mig och på Edvard of Sillén med i den. Vi har inte hört någonting om att de skulle dyka upp. Det är kul, men kanske lite apart. Så att vi får väl se hur det blir.
Herregud, vad han heter, en Kalle Panda. Den ska ju vara med och tävla.
Jag tycker varför jag också. Han, ja, bara Bada Bastu klarar ju in, så varför kan inte Kalle Panda vara med?
Kalle Panda. Jag röstar på Kalle Panda.
Nu, tack snälla för alla mejl, Tobbe.
Ja, och om ni vill ha frågor, då kan ni mejla till schlagerkoll@aftonbladet.se.
Han vet precis vad jag ska säga. Nu, Markus, kommer vi till ditt absoluta favoritmoment. Vi ska tippa. Vilka tar sig till final? Vem hamnar i kvalet? Tobbe, vill
jag
du börja?
Jag tippar Klara Hammarström och Kaliffa till final, trots att jag tycker att Kaliffas nummer varit tråkigt. Till kvalet kommer nog Erik Segerstedt.
Markus?
Jag tippar Klara Hammarström, Erik Segerstedt till final och chansar på att cowboyen från Peter tar en kvalplats.
Men gud, jag glömde Fredrik.
Ja, men nu har du sagt.
Jag håller kvar. Jag får stå kvar.
Jag har precis samma som du.
Jaha, den här veckan. Vad trevligt.
Jag måste säga, jag hade alla rätt förra veckan.
Ja, det kommer man ju. Ja, var glad för det.
Vi har också alltid Oh My God och What The Fuck. Jag tänker att jag börjar med Oh My God. Jag säger Erik. Oh My God, det här trodde jag inte.
Jag säger Oh My God, vi har en riktig klassisk buggschlager tillbaka i Melodifestivalen.
Oh. Alltså, vad ska jag ta då? Jag säger också Oh My God, Erik Segerstedt. Alltså, jag trodde inte att han skulle vara så här bra på scen. Även om han inte...
Nu får du börja med What The Fuck så vi inte säger samma sak igen då.
Vadå inte säga samma sak?
Det kan jag sa väl Erik?
Ja, men du var ju först. Ska jag bara hitta
på
någonting?
Bråka inte nu.
Vi har suttit mitt emot varandra hela dagen. Vi är trötta på varandra nu.
What The Fuck, det är ju den där buggkolossen som kommer som en liten... vad ska jag kalla det för? Smakmässig förolämpning för mig där i början.
Oj, oj, oj. Tobbe.
Jag säger What The Fuck, Clara Hammarström. Alltså, du ska släpas på scenen och har liksom inte testat hur dina kläder sitter kvar. Det där måste du få ordning på.
Jag säger What The Fuck till hela Claras show. Jag får inte ihop antikens Grekland med nutiden.
För fan, ska jag försvara det nummer? Gud, vad tråkiga ni är. Det finns bara en riktig slagerälskare här i det här rummet. Det är ta mig fan jag.
Vet ni vad? Grattis, nu Marcus. Säger jag tack och hej och springer ner till presskonferensen.
Ja, för nu säger vi det. Runt. Vi är klara. Marcus chattar på lördag. Tobbe bloggar. Kom ihåg att sätta dina emojis-betyg hos oss i slagerbetyget. Sen kommer Tobbe, Stina och jag med avsnitt på söndag där vi summerar allt som hände i Göteborg. Nu säger Marcus Larsson, Tobbe Ek och Jenny Ågren. Hej och hå!
Hej och hå!
Hej då!
Valar Morgulis.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.